Så, då har ni fått lite extra bibelläsning idag också. Det är härligt. Det tackar vi för, Helena. Jag tänkte på en sån här gammal barnberättelse. Eller egentligen vet jag inte om det var bara för barn han skrev Aisopos. Den här greken som på 500-talet Kristus skrev massa fabler med så här sensmoral i. Jag kommer tänka på en av de berättelserna när på den här frasen när Paulus skriver: ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Och då kommer jag tänka på en av hans berättelser, inte för att den stämmer direkt in på det här, utan lite som en slags kontrast till eller antibild av detta. Känner ni till berättelsen Hunden och benet? Annars kan jag berätta den lite kortfattat. Det handlar om en hund, och den finns säkert i olika versioner, men i min version så är det att hunden går på torget och så får en begär till den här kötthandlaren, slaktaren som står där och säljer kött. Så att hunden springer fram och nafsar åt sig ett riktigt saftigt köttben. Förlåt alla vegetarianer här nu, men jag bara berättar en gammal berättelse här. Så springer han nöjt iväg, girigt och på flykt då förstås. Från torgmannen som står och huttar med näven. Han springer och så kommer han fram till en brunn och så tänker han, där blir bra i skymundan. Ska han hoppa upp på brunnskanten och äta i sig det här. Och så tittar han ner över kanten. Så får en annan hund där nere som har ett minst lika stort köttben, tycker han. Börjar morra liksom och gör sig stor, och det gör ju hunden där nere också. Och det är en liksom maktkamp där några sekunder, och till slut så ryter han till, han skäller till. Och då med ett plask försvinner båda benet och den där hunden för en stund. Efter några sekunder klarnar bilden och han ser en snopen hund som tittar tillbaks på honom. Och så sensmoralen då. Den som gapar efter mycket mister ofta hela sicket. Amen. Nej, ska... Nej. Men jag... vi har en sån här bok med samlade berättelser från honom. Och då är det för barn då, så att det är barnillustrationer. Och jag läste den, tror jag, med alla mina barn. Men jag vet inte om du minns det, Ester. Nu pickar jag ut det här lite. Men när du var 6 år så ville du inte höra den. Så att jag fick inte läsa den för dig. Och kan ha varit att det är ju lite läskigt med hundar. Men jag tänker att det finns någonting läskigt i budskapet till oss alla med det där. Man kan bara plötsligt förlora allt som man har jobbat och strävat för. Det är en läskig tanke. När vi har någonting som vi värdesätter och tänker, tänk om jag bara förlorar det på en sekund. Och det där tror jag att vi alla kan relatera till. Kanske särskilt som förälder också, om man tänker sina barn och bron. Men jag tänker också att det är ju läskigt att släppa kontrollen också. Att förlora oss för Gud. För att det är ju oftast någonstans där det börjar, när en människa börjar vandra med Gud. Det måste till ett sånt moment där man släpper taget om det man har. Och det är faktiskt det Jesus kallar oss till också. Följ mig. Lämna allt och följ mig. Eller när han spetsar till det vid något tillfälle. Den som inte dör ifrån sig själv och tar sitt kors kan inte vara och följa mig, kan inte vara min lärjunge. Men jag tänker att för någon som inte har trott på Gud, om man tänker en sån här klassisk ateistisk livssyn, så tänker jag att det nog måste vara, nu har inte jag tagit den resan själv, men jag tänker att det är nog lite läskigt det där, när man någonstans kommer till ett avgörande där man behöver Guds händer. Det har tidigare varit ett av de starkaste argumenten man haft, att en osynlig gud, att det låter som en dålig bortförklaring för någon som vill liksom hålla fast vid en tro. Det kan ju vara provocerande om man har en livssyn som liksom, där det bara det synliga är det som existerar. Då kan det ju vara provocerande att möta någon som liksom bergfast tror på en gud som man inte ser. Och det där provocerar ju att den sovjetiska propagandan till sa ju Gagarin, citatet när han hade varit i rymden 61, jag såg ingen gud där uppe. Nu verkar rapporterna visa att han sa aldrig det, utan det var något man liksom i propagandan lade till då för att stärka sin tes. Men ett annat exempel är ju det här argumentet, men då kan man ju låna pengar av någon och sen när man betalar tillbaka så ger man liksom till synes inga pengar. Ja, men vad är pengar där? Ja, men jag ger det. De är osynliga, men här är de 500 kronor jag lånar. Nu är det ju inte så. Men jag tänker i alla fall att komma till den där punkten där man behöver släppa taget och våga tro att den där Gud som jag inte ser men som jag har börjat ana faktiskt är lite som den här övningen där någon står bakom. Det kanske några har gjort. Och så lutar man sig. Och första gångerna så vågar man inte riktigt lita på att personen fångar. Och efter ett tag kanske man vågar. Och så märker man att jag kan lita på personen. Och det är då man säger till Helena, vill du läsa texten? Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tänker att någonstans så krävs den rörelsen gång på gång som kristen. Bara vid det tillfället där man kommer till tro. Utan det krävs gång på gång. För vi har kanske blinda punkter. Eller liksom områden där vi har lite svårare att... Och då kan det vara skrämmande, till exempel att våga be om ett helande. Det kan vara läskigt. För tänk om Gud inte helar. Och vad gör det med min tro? Min sköra lilla tro. Kommer den att liksom spricka? Jag har ju berättat om min sån upplevelse. Jag kan likväl ta det nu. För det är säkert någon som inte hört det. Men jag tycker det är så talande. För jag hade ju en sned rygg. Och jag bad som 17-åring på ett kristet skidläger. Så fick jag förbön. Och jag minns hur jag liksom satt som 17-årig. Härligt frälst kille. Och tänkte nu kommer Gud hela. Och jag minns hur jag verkligen byggde upp den här tron. På att Gud kommer hela mig. Och jag trodde jättemycket. Och så hände det ingenting. Förebedjaren ropade högre och högre och högre. Till slut hade aldrig hört att jag hade en sned rygg som behövde helas. Jag gick därifrån med tron i behåll, men ganska rejält besviken. Och det dröjde 13 år tills jag fick förbön för den ryggen en gång till. Och då var jag där nere i livet. Men jag hade fortfarande tron. Faktiskt hade den tron blivit större och större under den tid då mina förmågor var mindre och mindre. För den där livlinan, den höll jag desto hårdare i. Och så går jag då och pratar med min kompis och vi pratar om bön. Och så hör jag den där rösten som jag har börjat lära känna är Gud. Som säger, fråga Martin om han kan be för din rygg. Och jag känner, nej, jag vill inte. Jag orkar inte bli besviken en gång till. Men vi fortsätter prata om bön. Och den här rösten liksom fortsätter så där lite envist. På ett gott envist sätt om man kan tänka sig det. Och efter en halvtimme pratar vi fortfarande om bön. Och jag till slut känner att jag har egentligen ingenting att förlora på det. Så jag säger till Martin då till slut. Vill du, jag har en cigg. Haft ända sedan uppväxten. Sådär. Ja, och han är ganska noga. Sådär, så han ville kolla först. Jag fick ta mig t-shirten och han liksom böjde fram. Ja, men där ser jag. Ja. Jag ser att du är lite sned. Vi ber. Och så lägger han handen på mig och ber. Och den här gången så tänker jag inte, jag tror. Utan ja, men det var en troshandling att ändå någonstans be om förbön. Men sen släppte jag det. Och jag sa till och med till Gud i det tysta, jag skiter det här Gud. Faktiskt ordagrant det jag sa. Jag skiter det här Gud, du får göra vad du vill, jag bryr mig inte. Kanske för att helgardera mig mot besvikelsen. Men någonstans jag bara lämnade över det till Gud. Och det som hände sen, det var att Martin säger, böj dig fram. Och jag böjer mig fram. Så märker jag hur det går som elektricitet i ryggen. Och sen när jag kommer upp så hänger min höger arm, som normalt hängde där på grund av min snedrygg, hänger där. Och jag känner att jag har en helt annan hållning. Det gjorde någonting med mig. Och jag upplevde att Gud sa något som jag tror att Paulus hade upplevt ungefär. Du kan räta på dig. Jag helade din fysiska rygg för att du ska förstå i din inre människa att inför mig kan du genom min nåd stå rakryggad. Det är som att Jesus vänder på hunden och benet. Att när vi upptäcker den där avbilden, för vi är ju faktiskt skapet hans avbild, så är det som att vi måste släppa det vi har för att kunna ta emot det Gud. Och det är därför Paulus, nu vet jag inte om det var det du läste, men jag hade tänkt säga någonting om bakgrunden här, att han rabblar upp massa sånt som han hade liksom på plussidan. Och det var väldigt mycket plus han hade innan han mötte Jesus. Han var ansedd, han hade bästa utbildning. Suttit som lärjunge vid den mest ansedde religiösa ledaren. Han var en sån som folk såg upp till. Han var handkraftig. Han hade talesgåva. Han hade status. Och så säger han, allt det slänger jag på sophögen i jämförelse med vad jag har fått i Jesus. Och tänker man på det, så var Paulus som den där hunden som det är så lätt att hamna i som troende. Det här man ska... Den här söndagens tema är nåd och tjänst. Så lätt som vi tänker tvärtom. Tjänst och sen nåd, belöning. Och Paulus, han hade varit den där hunden som snodde åt sig rättfärdigheten istället för att få den. Han var en vildhund. Men jag tänker, Gud är som den där torghandlaren, men han vill ju tämja oss och sen ge oss köttstycket. Det där köttstycket kanske var för hunden från början. Men tänk om det handlar bara vill att vi ska bli vänner. Och Paulus förstår att jag måste släppa det tänket. En författare som heter Jack Higgins, brittisk författare som har skrivit bland annat boken Örnen har landat. Han var så här ganska stor författare under sin aktiva period. Han fick en fråga av en reporter en gång. Liksom, är det något du önskar att någon sa till dig som barn? Och alla lyssnar. Han är liksom på toppen av sin karriär. Och säger han, jag önskar att som barn att man har sagt till mig att när du kommer till toppen så finns det ingenting där. Det är tomt. En annan vän till mig som är präst, han var på en kristen retreat och så fick de en övning. Man skulle tänka sig att det gjordes en staty av en. Lite så här för att hedra. Och så var övningen, hur ser statyn ut som görs när du inte lever längre? Och han satt liksom och så fick han en bild av lite, tänk Luther, en sån här förkunnare liksom med bibel i handen så. Och sen han hade klart för sig liksom, så som han skulle vilja, så var nästa övning, nu kommer du in i det rummet. Och det var lite speciellt, han sa, den var enorm, den statyn. Och så var det liksom, han kunde gå in i statyn, och det var bara tomt, ekande tomt där inne. Och vi hamnar lätt där. Ja. Inte för att lyfta mig själv, men jag tyckte en gång att jag svarade ganska bra. Jag om det svaret när jag tänker tillbaka på det. Anders Petter, du ställde frågan till mig, jag vet inte om du minns det, när jag skulle börja här. Vad vill du att det ska stå på din gravsten? Och jag påminner mig om det för att inte söva iväg för mycket. För jag minns att jag sa, ja men jag vill att det ska stå, här ligger en man som förstod att han var älskad av Gud. Och det betyder allt. Och tänk att det är det Paulus säger. Allt det andra, det, jag bara kastar det på skithögen. Om jag bara får fatta det här. Leva det här livet. Och visst, det kommer lidanden. Och det där studsar jag på. Och säkert många. Att Paulus säger att han vill dela, ja, ska jag säga, citera honom ordagrant. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse, där är vi med. Och dela hans lidanden. Ja. Genom att bli lik honom i en död som hans, nej, tänker vi. Så långt är jag inte beredd. Men Paulus, han hade vid det här laget nästan dött ganska många gånger i sin efterföljelse av Jesus. Och ändå säger han så här. I de här stunderna också hade sett kraften av Jesu uppståndelse. Han hade förstått sambandet. Och den där frukten som Jesus säger i evangeliet 16. Det är inte liksom bara 1 + 1 = 2. Utan det är 30-falt, det är 60-falt, det är 100-falt. Det är uppståndelsekraft. Men det kommer bara genom lidandet. Avslutningsvis kommer jag att tänka på en man som hette Henok. Han nämns lite kort i början av Bibeln. Tredje delen där det bara rabblas upp massa namn, släkttavlor. Säkert till perm och så hinner man 5 kapitel och så kommer första släkt. Trädet sa, jag tar efter Moseböckerna. Men så står det bara om Henok. Så hur gammal han blev och att han födde söner och döttrar. Tror jag. Männen födde ju på den tiden också. Och så står det att Henok levde i gemenskap med Gud. Sen fanns han inte mer, till Gud tog honom härifrån. Det står ingenting om att han byggde en ark eller gjorde en massa saker. Han levde i gemenskap med Gud och sen hämtade Gud hem honom. Något annat efter den här släkttavlan är att om man tar de 10 namnen, för det är Adams släkttavla till Noa. Om man tar de namnen, Adam, Seth, Enosh, raddar upp dem i rad och tar namnbetydelsen, så blir det en mening. Det blir faktiskt Paulus har fått syn på evangeliet. Adam betyder människa eller mänsklighet. Seth, så är det tillsätta. Och så vidare. Och då blir det så här. Människan eller mänskligheten tillsattes dödlig sorg. Men den lovade guden ska stiga ner och förkunna att hans namn, hans död eller tröst eller omvändelse, ånger. Allt det rymmer ordet Noah som bygger på verbet nacham. Det är det som Jesaja använder när han säger trösta, trösta mitt folk. Det är det namnet Noa då betyder, som en vila, tröst. Men det är också det ordet som står om Gud. Där det står i våra översättningar lite dumt att han ångrade sig innan syndafloden. Jag tror inte det att Gud tänker att nu blev det fel. Vad har jag gjort? Nej, jag vänder om. Utan jag tror att det bästa sättet att förstå det här med omvändelse, det är den där liknelsen som Jesus ger med nålsögat och den rike. Det är inte en omvändelse att nu ska jag, utan det är nu måste jag släppa benet för att komma igenom. Nu finns det bara en liten, liten väg. Och det är det du säger. Han vill aldrig tänka att han ska ta upp det där igen. För det är som frukt. Det är tröst, det är vila. När man har tagit sig igenom. Och vi hamnar ur det ibland. Men då får vi bara göra det om och om igen. Mister ofta hela stycket. Men som mina gamla tonårsidoler Bob Hund sjunger en låt. Jag tappade allt men behöll mer än jag redan hade. Den är fin. Ska vi avsluta med Bob Hund? Vi säger amen. Känns lite okonventionellt i en predikan, men passade bra idag. Nej, jag tycker vi avslutar med en bön. Ja, tack Gud för att du sände din son. För att ge oss förkrossade, oss vilsna, oss stressade, oss oroliga, oss förtvivlade. Tröst, vila, nödvändig omvändelse av hjärtat, glädje, kraft, frimodighet. Tack att vi har allt det i dig, Jesus. Så om vi står där nu med ett saftigt köttben som vi har tillförskaffat oss och möter dig och ser och någonstans anar vad du har och som du vill ge av kärlek. Hjälp oss att släppa det gamla och sträcka oss efter det nya. Amen. Tack Gud för din kärlek. Att du som har skapat oändligt stora universum också har en oändlig kärlek till varje liten människa. Och att du vill ha en personlig relation med var och en av oss. Att du vill att vi ska vandra med dig genom livet som Henok. Tack att vi får fortsätta gå med dig. Och tack att idag kan få vara en ny start för den som har vänt i ryggen under en period eller kanske stått och betraktat ett tag. Idag får vara en ny start. Att släppa det gamla. De gamla målen. Och få ha dig som mål. Redan här och nu. Men också en dag i evigheten. särskilt bra dag för tron, för de stora undrarna. För idag kan man till och med gå på vattnet. Det var en inbjudan nu, för jag har med skridskorna i bilen. Så jag tänkte att vi ses på isen om en stund. Men öppna dig hjärtan och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger en sista sång.